Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej alla lyssnare och varmt välkomna till Babys podcast. Idag när vi ska prata om sammanväxningar i livmodern. Sammanväxningar som kan uppkomma efter kirurgi, alltså operationer inuti livmodern. Till exempel att muskelknutor, polyper eller andra förändringar har tagits bort. Eller efterskrapningar av då andra skäl. Aborter, kejsarsnitt och operativt uttagande av moderkaka. Även kroniska infektioner som till exempel tuberkulos kan ge sammanväxningar i livmodern. Mer om detta alltså när vi ska fördjupa oss i Aschermans syndrom. I studion som vanligt finns jag, Carina Barnmorska.
Och jag, Rebecka gynekolog.
Rebecka.
Hej Carina.
Aschermans syndrom ska det handla om idag. Fördjupa oss. Har du haft någon sån under veckan?
Inte under veckan. Men jag har haft patienter med Aschermans syndrom flera gånger tidigare under min karriär. Framförallt när jag jobbade mycket som fertilitetsläkare.
Ja, såklart.
För det är ju, men inget man träffar på varje vecka. Det är inte så vanligt.
Nej, ganska bra det är då. Men du, Det här är ju en skada som jag förstår på livmoderslemhinnan, alltså endometriet.
Mm. Det är ju så att endometriet har ju flera olika skikt. Det har egentligen tre skikt kan man säga. Och det är de två yttersta skikten som vi stöter av vid menstruation. Och sen har vi ett basalt lager som alltid ska finnas kvar. Men om det blir skadat, då ligger liksom livmoderns muskelyta mot varandra in i livmodern. Och då kan det bli, det kan växa ihop helt enkelt. Bli sammanväxningar av muskler eller bindväv och som sega trådar.
Ja, precis. Men väldigt, väldigt ovanligt. Sällsynt, sa du.
Ja, det är det. Och det är inte så himla lätt att säga exakt en siffra hur pass vanligt det är. För att det finns många som går runt och har Aschermans syndrom utan att ha det minsta symptom. Det beror ju på hur mycket sammanväxningar man har. Så därför går det inte att säga hur många kvinnor i världen som har det. Ju mer man letar efter det, alltså ju mer man undersöker, desto fler kommer man ju att hitta. Så att i vissa länder så är det lite vanligare, men det beror sannolikt på att de länderna är som utreder infertilitet till exempel på ett annat sätt än man gör i Sverige. Men man har gjort en slags överslagsräkning och sagt att i Europa så verkar det som att Aschermans syndrom drabbar ungefär 4 av 10 000 kvinnor. Så det ingår i gruppen som man kallar för rare diseases, alltså sällsynta diagnoser. Så det är ovanligt.
Och du har ju lite beskrivit vad Aschermann är. Finns det något att tillägga?
Ja, alltså Aschermann, som sagt, det kan ju vara helt utan symptom. Eller så kan det vara väldigt diskreta symptom som gör att man inte tänker så mycket på dem. Och sen finns liksom hela skalan upp till att det är så sammanvuxet i livmodern så att kvinnan kanske inte har några menstruationer alls. Så att det är liksom, där finns det olika grader verkligen. Och det påverkar ju också hur pass snabbt man kommer under diagnos, hur pass enkelt det är att behandla och vad prognosen blir. Men om man ska ta de vanligaste symptomen hos de som har symptom av Aschermann, så kan det till exempel vara att man får en mycket mer sparsam menstruation, att man får mer mensvärk, det kan vara svårare att bli gravid. Det kan också vara så att man har ökad risk för missfall, att man får upprepade missfall. Ja, buksmärta om du har vuxit ihop så pass mycket så att menstruationsblodet inte kommer ut till exempel.
Det är då tänker jag att om det är så då att man har sin period, sin mensperiod och blodet inte får komma ut, då får man ju smärta av det såklart.
Mm.
Och var tar då detta blod vägen när det är sådana sammanväxningar så att det inte kan komma ut?
Ja, först så ansamlas det ju in i livmodern så att livmodern liksom spänns ut och blir förstorad. Men det kan också bli så att menstruationsblodet istället då backar ut via äggledarna och ut i buken. Mm. Och det gör det ju normalt sett på i stort sett alla kvinnor. Men här blir det ju så stora volymer som backar ut eftersom det inte kan rinna ut via slidan. Och när det här blodet då kommer ut i bukhålan så ger ju det också smärta eftersom det retar bukhinnan.
Såklart. Det där har vi ju pratat lite om tidigare.
Mm.
Vad kallas det?
Retrograd menstruation.
Precis.
Mm.
Men du, vad har vi mer att säga om... Jo, jag hade en fråga till dig. Trauma mot buken. Läste jag någonstans. Kan ge sådana här sammanväxningar. Hur troligt är det?
Nej, inte trauma mot buken. Inte, det ska vara liksom ett trauma inne i livmoderrummet.
Mm.
Läser man liksom engelskspråkig litteratur så står ju när det står under orsaken så står det ju trauma. Men det betyder inte att man har liksom med det menar man inte en fallolycka eller en bilolycka utan det är alltså en skada i samband med ett kirurgiskt ingrepp till exempel.
Det här som jag nämnde inledningsvis.
Mm. Och det är så att man tycker sig se att just den typen av Aschermann som orsakas av till exempel en skrapning. Alltså en operation där man med hjälp av instrument går in och tömmer livmoderrummet. Det blir mer och mer ovanligt därför att vi jobbar inte riktigt på det sättet längre. Utan vi försöker ju oftast behandla med läkemedel. Till exempel missfall där inte hela graviditeten har kommit ut. Då försöker vi med medicin hjälpa livmodern att stöta ut det sista istället för att operera. Och även det här att det blir vanligare och vanligare under de senaste decennierna med medicinsk abort istället för kirurgisk. Det har ju också gjort att antalet som får Aschermann minskar därför att vi är inte där och opererar och skrapar och stör slemhinnan.
Så möjligtvis så att procenttalet går ner ännu mer.
Ja, i alla fall de som är orsakade av skrapningar. Däremot så finns det ju en del annat som man gör som snarare ökar. Det finns ju en del kopplingar mellan kejsarsnitt och Aschermann. Inte på så sätt att alla som genomgår ett kejsarsnitt får en Aschermann, absolut inte så. Men det är ju ändå en operation. Så det finns ett fåtal som reagerar med sammanväxningar. Och ju fler kejsarsnitt vi gör, desto fler Aschermann kommer vi åtminstone teoretiskt att få. Sen är det också så, du nämnde ju till exempel i början här tuberkulos, som är ju en kronisk infektion som kan ge Aschermann. Det finns också andra olika sådana här plattmaskinfektioner som är vanliga i Afrika. Och både tuberkulos och de här maskinfektionerna ökar ju globalt sett. Så att Aschermann på grund av det ökar ju istället. Så att det är som att vågskålen, ja, det minskar ena sidan men det ökar den andra. Liksom.
Precis, precis. För kejsarsnitt i vårt land vet vi ju ökar.
Mm. Mm.
Ny företeelse säger vissa. Vad säger du om det? Det är det väl inte egentligen?
Det är ingen ny företeelse. Det har ju första gången som det beskrevs var ju i slutet på 1800-talet.
Mm.
Men då fanns det liksom inget, då hette det inte Aschermann utan då kallade man det för traumatisk amenorré. Alltså att en skada hade gjort att menstruationen upphörde.
Mm.
Och sen så Ja, sen kom ju farbror Ascherman, eller doktor Ascherman, ska vi säga.
Precis, det gjorde han. Ja. Josef G. Ascherman.
Mm.
Han var tjeck-israelisk gynekolog. Och vet du när han under vilken period han levde och verkade?
Ja, jag vet i alla fall att han beskrev det här tillståndet och satte sitt namn på det på 1950-talet.
Mm, så sent. Mm. Han levde nämligen mellan 1889 och 1968.
Mm.
Ja.
Mm.
Behöver ni inte lägga på minnet, men det var lite roligt ändå.
Ja.
Vi som är lite nördiga, framförallt du.
Ja, precis.
Men du, vad har vi mer att säga om det här då? Hur vet man av vilken anledning man får Ascherman? Du har pratat om skrapningar i livmodern, kejsarsnitt, infektioner och så vidare. Hur vet vi vad som är vad? Eller spelar det någon roll av vilken anledning?
Egentligen spelar det inte jättestor roll för själva behandlingen. Men om jag har en patient som söker för symptom som talar för Ascherman, då är det klart att jag går igenom den patientens historia och frågar, har du blivit opererad i livmodern? Har det varit någon skrapning? Har du tagit bort polyper eller myom? Kejsarsnittad? Haft infektioner? Alltså man får ju fråga igenom anamnesen, alltså patienthistorien. Är det så att det finns tecken på att det är en infektion, ja, då ska ju den behandlas. Men är det en kirurgisk orsak till att det har blivit sammanväxningar, då är ju också lösningen att behandla det kirurgiskt, att lösa upp de här sammanväxningarna.
Ja, men jag tänker också så där att det är ju viktigt att se till att det inte är någonting annat på gång. Jag tänker att man kanske är gravid.
Mm, ja, såklart. Om någon söker för utebliven menstruation så är det ju första man kollar. Precis. Att hon inte är gravid. Ja.
Precis. Fetma, det kan vara klimakteriet, det kan vara endometrios som man kan tänka eller misstänka också.
Det brukar ju inte ge upphävd menstruation. Det ger ju snarare, det brukar inte påverka blödningsmängden så mycket, utan mer ge en smärtsam blödning.
Så PCOS skulle det kunna vara?
Mm, nej, alltså inte? PCOS och Ascherman skulle jag nog inte blanda ihop. Nej,
nej.
Tänker jag inte är någon koppling. Så.
Nej, nej.
Alltså de patienter med Ascherman som jag har träffat, de har ju, alltså det vanligaste orsaken till att de söker läkare är ju infertilitet eller upprepade missfall.
Mm.
Det är det absolut vanligaste liksom startpunkten. Att ha så mycket sammanväxningar som menstruationen upphör helt och hållet, det är väldigt, väldigt sällsynt. Det är klart att det finns, men väldigt sällsynt. Utan det är snarare de här som fortfarande menstruerar, men där fertiliteten inte fungerar. Och där är det så, och det här är också en orsak till att vissa länder hittar mer Ascherman än andra, och det är att vi har ju som rutin i Sverige att vi gör ultraljud där vi tittar på livmoderrummet antingen genom att spruta in koksalt eller genom att spruta in en typ av röntgenkontrastvätska, kan man säga. Och man kan säga det är lite trubbigt instrument att titta på livmoderrummet egentligen. Du kan få en jättefin bild, liksom ett helt sådär perfekt livmoderrum till formen. Ja, men då kan man med ganska stor säkerhet utesluta Ascherman. Men du kan inte säkert påvisa en Ascherman med ultraljud. Det kan finnas små sammanväxningar som man faktiskt missar med ultraljud. Så att det mest säkra sättet att hitta en Ascherman är ju genom en hysteroskopi. Alltså att man går in med en kamera i livmoderrummet. Och det gör ju vi i vissa fall vid fertilitetsutredningar i Sverige, men inte på alla. Medan i andra länder så har man det som en standardprocedur, att man gör hysteroskopi på i stort sett alla. Och det är klart att då kan man också hitta fler Ascherman.
Ja, då blir det som att det är vanligare i vissa länder helt enkelt.
Ja, bara för att man har hittat fler.
Exakt. Så exakt. Är det. Mm. Ja, finns det något annat sätt som man kan utreda på då?
Ja, det finns en del studier där man har provat att titta med MR, alltså magnetkamera. Det har inte visat sig vara jätteeffektivt heller. Så att idag så är det nog, det är hysteroskopi som är det man kallar för golden standard. Det är det som är diagnosmetoden egentligen, om man ska ha en riktigt, ha riktigt säker diagnos. Och fördelen är ju också att gör man en hysteroskopi och ser sammanväxningar så kan man ju faktiskt direkt lösa upp dem. Man behöver inte boka in en ny operation för att göra det, utan då kan man ju direkt med hjälp av instrument lösa upp de här sammanväxningarna.
Men finns sen det får då man ju... Ja, då tänker jag, ja. Finns det då inte risk att man gör samma sak? För då måste du ju lite, ja, du kanske inte behöver skrapa på samma sätt, men när du är där och gör den här in i livmodern operationen, då finns det väl alltid en risk att det blir sammanväxningar återigen.
Ja, precis. Och därför så gör man så. Det finns lite olika metoder för att förebygga nya sammanväxningar. Och där har man till exempel, många gör så att de lägger in som en kateter, alltså som en urinkateter som man har i urinblåsan i vanliga fall. En lite större sånt som man då blåser upp inuti livmoderrummet för att hålla isär väggarna från varandra. Det viktigaste är att, liksom att inte vägg mot vägg får ligga ihop och växa ihop, utan då har man den här silikonytan istället. Och det har visat sig väldigt effektivt. Många gör också så att de gör en ny hysteroskopi efter 2-4 veckor för att titta igen, för att se att det inte har börjat växa ihop igen. Det finns också de som har provat att lägga in spiral, och då ska det vara kopparspiral och inte hormonspiral, som ett slags hinder för att det ska, för att det inte ska kunna gro igen. Det finns också olika typer av geler som man kan spruta in med hyaluronsyra till exempel, eller andra ämnen som också förhindrar sammanväxningar. Sådana preparat som man också kan använda när man gör bukoperationer för att minska risken för sammanväxningar. Så det har också testats i olika studier.
Vet du när man använder sig av vilken metod?
Det är nog lite lokala traditioner från land till land skulle jag säga. Eller om det är liksom i forskningsstudier och sådär. Här i Sverige har jag de patienter som jag skickat iväg för operation, har de flesta fått en sån här Foley, alltså sån här silikonkateter. Någon enstaka fick en kopparspiral för att hålla isär. Jag har inte haft någon som har fått den här gelen, hyaluronsyra-gelen. Men det, ja, det kan ju ha hänt saker sista åren också med det.
Hur länge låter man en sån kateter sitta kvar?
Den får sitta 2 veckor. Det mesta.
Och då tror man att då har det läkt på varsin sida liksom, moderväggen.
För det, alltså slemhinnan är ju ändå ganska snabb på att återhämta sig.
Ja. Slemhinnor överlag är ju fantastiska på det sättet. Bra läkning.
Man har också testat att ge östrogen till exempel för att göra slemhinnan tjock och fyllig. Det har varit lite varierande resultat i de studierna. Så att det tror jag inte används rutinmässigt. Utan då kan det kanske vara att man använder det till kvinnor som man tänker har väldigt låg egen östrogenproduktion. Men de som har en normal egen ägglossning och östrogenproduktion ska inte. Det verkar inte som att de har någon nytta av att få ytterligare östrogen i tablettform.
Om vi backar till spiralerna. Varför kopparspiral och inte hormonspiral?
Hormonspiral gör ju att slemhinnan blir tunn. Det är ju liksom det som är preventivmedelseffekten, eller den effekt man är ute efter om man behandlar en riklig mens till exempel. Så då blir ju slemhinnan väldigt tunn. Då blir det bara det här basallagret i stort sett kvar. Här vill vi ju tvärtom att vi ska ha en tjock och mullig och fin treskiktad slemhinna, för då är det mindre risk att den växer ihop. Och med en kopparspiral så får man ju oftast en mycket rikligare menstruation. Så därför har det liksom varit tanken bakom. Man har tittat liksom i studier jämför kopparspiraleffekten och den här silikonkateten. Då är det silikonkateten som har den bästa evidensen, liksom, bästa effekten vad man har kunnat se i studier i alla fall.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Har du en känsla för, Rebecka, hur många sådana operationer vi gör i Sverige per år? Mellan tummen och pekfingret?
Nej, det kan jag inte alls svara på. Det finns möjligen i något gyn-operationsregister som jag inte kommer in i. Men, nej. Men man kan säga så här, jag har varit jag har jobbat med gyn i lite drygt 20 år. Och jag har skickat 4 patienter för operation av Aschermann.
Mm, det är inte många.
Det är inte många.
Vet du hur det har gått för dem efter operationerna? Mm.
3 av dem var en mycket lyckad operation. Och de alla de hade, de 3 hade sökt för upprepade missfall. Och alla de 3 blev gravida och fick behålla den graviditeten. Och någon har till och med fått ytterligare barn därefter. Den 4 var lite mer komplicerad, för hon, förutom Aschermann, så hade hon också ett tillstånd där hennes hypofys, alltså den hormonproducerande delen av hjärnan, den hade också skadats i samband med en mycket svår förlossning i ett afrikanskt land. Så att hon hade både en skada i sin livmoder men också ett hormonellt problem. Och hon hade gått med det här i 7 år utan att söka läkare. Så där gick det tyvärr inte att göra någonting åt. Det kom aldrig tillbaka som slemhinna, även när man tog bort sammanväxningarna.
Mm. Mm. Ja, men det var väl härligt för de 3 där det lyckades.
Ja, ja.
Vet du om det finns olika grader av Aschermanns?
Ja.
Eller stadier, eller hur uttrycker man det?
Det vanligaste är att man delar in det i 3 olika typer. Alltså att det är en mild, måttlig eller svår. Och då är det utefter hur stor del utav slemhinnan i livmodern som, liksom, ja, som saknas. Och då är det mild är 25% av slemhinnan och måttlig är 50% och svår är 75% eller mer. Sen finns det också en del som mer lite så här finlirsindelningar där man också beskriver var i livmodern den här skadan på slemhinnan sitter och liksom hur den brer ut sig, om den sitter nära livmoderhalsen, om den sitter nära öppningarna till äggledarna och så vidare. Den här finlirsindelningen, den används inte lika mycket, utan ofta så håller man sig till mild, måttlig och svår. Det är väl mer i studier egentligen som man använder den här, där man är väldigt noga med att tala om exakt var det satt någonstans.
Komplikationer då?
Ja, komplikationer till själva, menar du till själva Aschermann eller till operationerna så att säga? Båda och.
Ja, men faktiskt.
Komplikation till Aschermann är ju, ska man väl säga, framförallt infertilitet eller upprepade missfall. Eller buksmärta, svår menssmärta om då inte menstruationsblodet kommer ut. Så det är liksom de viktiga, 3 viktigaste. Och komplikationer i samband med behandlingen, ja, det är ju som du sa, varje gång man är där och petar så finns det ju alltid en ny risk för sammanväxningar, även om den numera är ganska låg eftersom man försöker förebygga nya sammanväxningar. Och annars är det ju samma komplikationer som vid alla andra typer av sådana operationer. Det finns alltid en liten risk för blödning, det finns alltid en liten risk för infektion, men det är ganska liten när man gör en hysteroskopi. Och hysteroskopier behöver man ju heller inte vara sövd för, utan den kan man ju göra i lokalbedövning eller med lugnande tablett. Och om man då inte behöver sövas så är ju det liksom ett sätt också att minska komplikationsrisken, för sövning är ju också kopplat till vissa risker.
Mm. Så är det. Men du, om man när vi är inne på behandling och komplikationer där, då tänker jag kvinnor som inte önskar bli gravida, kanske har sina barn eller inte alls önskar en graviditet, gör man ändå den här typen av behandling på de kvinnorna? Eller är det beroende på blödning och smärta och så vidare?
Ja, om det inte finns någon barnönskan, då skulle ju indikationen för att operera vara om den här kvinnan har smärtsamma menstruationer eller att menstruationsblodet inte kommer ut. Att det liksom samlas in i moden eller backar bakåt. Så då blir det ju en smärtindikation. Om det enda symptomet är att menstruationen är väldigt sparsam på grund av den här skadan på slemhinnan, men kvinnan för övrigt inte har någon barnönskan, då kan man bara låta det vara. Då finns det ingen anledning att ge sig på att
operera. Kirurgisk ingrepp, nej.
Nej.
Såklart. Du, vi pratade tidigare om missfallsrisk. Vet du hur stor den är?
Vi och Ascherman, nej. Det vet inte jag. Och jag, när jag tittade igenom studierna så fanns det heller inga sådana siffror. Det blir svårt att räkna på. Eftersom det är så få som har Ascherman så blir det så svårt att räkna på vad just deras missfallsrisk är. Den är ju också så individuell beroende på hur stor skadan är. Är det bara lite grann eller är det en väldigt stor skada? Men om man vänder på det och tittar på hur många med upprepade missfall som har Ascherman. Där blir det istället så. För där kan man ju faktiskt göra studier där man tar alla med upprepade missfall. Och så gör man hysteroskopi på alla för att titta. Och där har olika studier visat allt från 10% av den gruppen upp till 40% av den gruppen. Så det spretar ju lite då. Beroende på var det här studien är gjort. Men,
Så som alltid.
Ja, men i gruppen med upprepade missfall där är det ju fler som har Ascherman än om man tittar på gruppen kvinnor som aldrig har haft ett missfall eller gruppen kvinnor med infertilitet eller gruppen kvinnor med mensvärk till exempel.
Men du, jag tänker kvinnor som har genomgått ett missfall, det är ju tragiskt såklart, men man gör inte... Man utreder inte för ett missfall.
Nej.
Eller hur går man tillväga?
Nej.
Hur säger man? Hur resonerar man?
Nej, efter ett missfall gör man ingen utredning. Därför att det är så pass vanligt att få ett missfall. Och det kan ju ha väldigt många olika orsaker. Där den allra vanligaste är att det är någon typ av kromosomfel som har uppstått som en slump i samband med befruktningen. Och eftersom det är så många kvinnor som får missfall så skulle man liksom inte kunna utreda alla för Ascherman heller efter ett missfall. Det är ju helt omöjligt. Men sen om man börjar utreda efter två missfall efter varandra eller efter tre missfall på raken, det är också lite olika beroende på var i världen vi befinner oss. I Sverige är regeln att vi utreder efter tre missfall. I en del andra länder där det är... sjukvården är mer att man bekostar den själv eller att man bekostar den genom försäkringar. Där är det många länder som utreder redan efter två missfall. Så det kan se lite olika ut i olika länder.
Mm. Men du, vad säger man om behandlingsmetoder framöver här? Du som tittar både bakåt och framåt.
Ja,
vad säger man? Finns det något... Något nytt på G?
Ja, det finns faktiskt en hel del lite mindre studier där man har tittat på om man kan behandla det här med hjälp av stamceller som man då sprutar in i livmodern. Det har gjorts ganska mycket djurstudier med jättegott resultat och sen har man gjort några studier på människor och det har varit ganska små studier men ändå med ett bra resultat att man har sett att man har fått tillbaka en fin slemhinna. Och då är ju tänkt att man först naturligtvis opererar. Man måste ju få bort de gamla sammanväxningarna först. Men sen sprutar man in stamceller för att hjälpa livmoderslemhinnan på traven att återbildas. Så än så länge ser det lovande ut. Men innan man ska kunna börja använda det i sin kliniska vardag så behöver man dels göra lite större studier på fler kvinnor. Och sen behöver man också studiemodeller där man faktiskt lottar kvinnor till den ena eller andra behandlingen. För att om man bara tar alla med Ascherman och behandlar med stamceller, då har man ingenting att jämföra med. Så att man skulle behöva en studiemodell där man några får lottas till stamcellsbehandling och några får insprutat någonting annat som bara är placebo, alltså som inte innehåller någonting. Det är först då man kan säga att man verkligen har visat att det har evidens liksom.
Men du, vems stamceller? Stamceller tänker
donerade du eller autologa, så att egna stamceller faktiskt har det varit i många studier. Man har tagit stamceller från egna benmärgen till exempel. Det finns också någon studie där de har tagit från kvinnans eget menstruationsblod och fått ut, och då är det inte stamceller men då är det liksom celler som ganska omogna som ännu så länge inte har bestämt sig vad de ska bli för cell. Det är inte stamcell egentligen då, men liksom som man har provat för att spruta in. Men det går att ta från, det är enklast att ta från en själv.
Men då är ju min fråga som många andras frågor. Det här är ju otroligt komplext med stamceller och jag vet inte hur mycket du känner till. Men om man inte har de stamcellerna som gör den här tjocka slemhinnan från början då i livmodern, vad är det då som gör att jag tar stamceller från ett annat ställe? Eller du sa att ta från mensblod till och med, mitt egna mensblod, det kommer ut liksom därifrån och för in det på samma ställe. Är det att jag har för få? Förstår du min fråga? Den var också komplex.
Den var komplex och svår, jag som inte är immunolog. Men jag tänker så, en stamcell, om du tar en stamcell från benmärgen, en stamcell är ju en cell som är den har ju än så länge inte bestämt sig för, det är inte den som bestämmer det, men det är liksom en
byggsten.
Det är en byggsten, den har inte bestämt sig för om den ska bli en blodcell eller om den ska bli en magtarmcell eller någonting. Exakt. Alltså den har ju potential att bli precis vad vi stimulerar den till att bli, beroende på vad vi placerar den. Om man då har en skada där hela det här basallagret i livmoderslemhinnan har nötts bort och det bara är muskellager. De celler som redan finns där, de kan liksom inte, de har redan fått sitt jobb liksom. De kan inte plötsligt börja täcka en helt ny yta. Medan de här stamcellerna, om vi bara placerar dem i livmodern, så kan de på grund av miljön där, signaler från muskellager, signaler hormonellt och så vidare, så lär de sig att okej, det är det här jag ska jobba med, och så kan de fästa.
Väldigt stora och starka.
Ja, väldigt sagoberättande förklarat, känner jag, väldigt basic. Ja. Men
det är ju inte så lätt det här med stamceller. Nej. Såklart. Nej. Men de utvecklas till det de bör utvecklas när de placeras där helt enkelt. Ja. Som så många andra gånger i vår kropp så är ju den ganska intelligent. Nu hjälper vi den lite på traven då och sätta dit de här stamcellerna. Som får bygga och verka och förhoppningsvis så blir det bra. Vi hoppas på att det blir kanon i framtiden. Men hur sätter man in stamcellerna? Är det också med den här lilla kameran?
Ja, alltså, du kan ju föra in det med hjälp av en som en inseminationskateter. Precis som när vi sprutar in andra saker i livmodern.
Och man får dem på rätt plats med det.
Ja.
Det är ett mycket enklare sätt i så fall.
Man kan säkert tänka sig att man lägger in stamceller i den här hyalurongelen, för då får man ju också, en gel stannar ju kvar bättre mot en yta än bara en vätska. Så det finns ju liksom väldigt mycket man skulle kunna hitta på. Lägga stamceller på den här silikonkateten som man, alltså det gäller bara att hitta på och vara lite, ja, vi lämnar det åt forskarna.
Ja men exakt, och att man har de olika grupperna för att sen se då vad är det som fungerar. Finns det någon risk, tror du, med det här? Jag tänker på att moderkakan, att den placerar sig att den placerar sig så att den ligger för, du vet, previa, ingreta har vi pratat om, när det föreliggande moderkaka och så vidare. Är det större risk med patienter, kvinnor som har Hashimoto's?
Ja, det finns några studier, de är inte så stora, men det finns några studier där man har tittat på hur det går under graviditet efter att kvinnan har behandlats för Hashimoto's. Och man ser att det är en liten ökad risk för att moderkakan placerar sig fel, alltså placerar sig för lågt eller lägger sig före modermunnen. Och det finns också en lite ökad risk för tillväxthämning hos barnet. Så det är de två komplikationerna man kan se. Och då är man ju jämfört med kvinnor helt utan Hashimoto, såklart.
Såklart. Men du, därav så tror jag att det är så. Du jobbar ju på mödrahälsovården, alltså barnmorskemottagningarna också, dit kvinnor kommer. Och då är det väl så att övervakningen under de här graviditeterna sker med fler kontroller.
Framförallt fler tillväxtultraljud. Ja. Är det som vi brukar lägga till. För moderkaksplaceringen, det tittar vi ju på alla gravida. Det ser man ju oftast liksom vid rutinultraljudet, och så kanske man får följa upp och titta senare också. Men tillväxtultraljud kan man ju behöva lägga in kanske.
Ja, när man
ett par extra.
Ja, men det är väl bra när vi ändå vet att det finns en ökad risk.
Ja,
precis. Vad har du att tillägga om Hashimoto's syndrom?
Ja, jag vill understryka att det är ovanligt. Ja. Så att inte alla blir jättenervösa där ute. Det är ovanligt. Det är ovanligt i Sverige. Mycket tack vare att vi sedan många år tillbaka har en tradition att behandla missfall och göra aborter med mediciner och inte med skrapning. Och när vi väl gör en skrapning så är det också så att vi försöker använda det man kallar för vakuum, alltså det är ett plaströr som man för in, och så är det en sug som man tar ut graviditetsvävnaden med, att så lite som möjligt använda metallinstrument. Så att
för att minimera skada.
Ja, precis, så det är globalt sett ovanligt, och det är väldigt ovanligt i Sverige. Och också take home message, att de allra flesta som får behandling går det väldigt bra för. Så kan bli gravida, kan behålla en graviditet, slipper sin menssmärta och så vidare. Så att det får man bara diagnosen, och det inte liksom har gått 5-10 år, för då blir det svårare. Så får man diagnosen och får behandling så kan det gå jättebra. För de flesta går det jättebra.
Och nu undrar ni där ute, varför pratar ni om någonting som är så ovanligt? Men det är ju ändå förekommande. Vi får en hel del frågor om det här som vi har nu täckt in här. Och därav så är det ju för oss viktigt att ge information och kunskap. Jag har dock en fråga som jag vet fler har ställt. Och det är ju just den här informationen. Var finns informationen av Hashimoto's? Så jag har väldigt svårt att hitta någon information. Det finns lite på engelska och så vidare. Jag vet en stödgrupp, eller jag tror jag vet en stödgrupp som jag hittade. Jag vet inte om du har något annat. National Fertility Support Center är tydligen en stödgrupp som ska finnas. Vet du någonting om den? Eller du kanske har någonting bättre?
Nej, den kände jag inte till. Men det låter som ett bra sätt. Om det finns någon svensk motsvarighet vet jag inte faktiskt, men det tänker jag att det finns ju ofta stödgrupper på Facebook. Så att där kan man ju faktiskt bara gå in på Facebook och söka efter Ashman och se om man hittar en grupp med medsystrar som har detta. Men annars håller jag med om, det fanns väldigt lite skrivet på svenska. Det finns jättemycket skrivet på engelska, såklart.
Mm.
Det är ju väl i och för sig något som jag skulle kunna ta på mig och skriva, tänker jag.
Ska du skriva en bok nu igen?
Nej, jag ska inte skriva någon bok. Nej. Man kan inte skriva en bok om Ashman, den blir för kort. Men jag skulle kunna skriva en artikel. Ashman.
Ja, det är väl superbra. Ja. Superbra.
Jag säger till när den är klar och lägger ut där.
Mm. Ja, men då lägger vi med den här senare. Men det kanske blir efter att du har lyssnat till just detta avsnitt om Ashmans syndrom då. Men vi ska se om vi hittar fler stödgrupper på väg, och ni får gärna tipsa oss också, så kan vi lägga det med texten till avsnittet såklart.
Mm.
Bra, bra. Härligt. Stort tack för idag, Rebecka.
Tack själv, Carina.
Då hörs vi och till och med ses. Vi har lite videor och lite annat trevligt att göra också. Men ni har ju otrolig massa andra avsnitt att lyssna till i Babys podcast. Det är bara att scrolla på och följa oss på Instagram @babyspodcast. Det vore supertrevligt. Ta hand om dig, Rebecka. Ha det gott.
Detsamma.
Tack så mycket. Och ni där ute, så hörs vi snart igen.
Tack och hej för idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.